Hej och välkomna till avsnitt 1262 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste i USA och ja, vi kan väl berätta på en gång att igår den 13 januari så vart Donald Trump fälld av kongressen. Alltså han vart ställd inför riksrätt och de röstade för att, ja, att åtala honom helt enkelt. Och det sköts i senaten, men det initieras av representanthuset. Och alla demokrater röstade för, men även 10 republikaner. Och det skiljer den här situationen från den som var förra året, 2020. Då vart ju också Trump ställd inför riksrätt för det här, ja, brev till Ukraina, hans perfect letter. Och där var det bara demokrater som röstade för. Men nu var det också 10 republikaner då. Och det man röstat för det är att han ska åtalas för att han har för uppvigling helt enkelt. För det som hände då den 6 januari med ockupationen av Kapitolium. Så att det har hänt. Har du något att tillägga om det?
Man måste ju... Att demokraterna gjorde en... liksom godkände det här och gå vidare till senaten, det förstår jag, men i senaten det är där som själva, vad ska man säga, rättegången kommer att ske, och då måste man ha bevis, man måste bevisa att han gjorde uppvigling, och bevisa måste man göra då inte genom att man tycker det, utan han måste ha sagt något eller twittrat ut något eller skrivit något som bevisar att det är uppvigling. Så bevisprocessen är väldigt, väldigt hög. Det är som vi pratade om under förra riksrättsprocessen med. Det är en väldigt hög liksom bevisbörda man måste lägga fram. Så rent, och sen så måste det också vara 2/3 av senaten måste ju rösta för att han ska avsättas. Det betyder med andra ord att, och det här är då, det betyder att 16-17 stycken republikaner måste rösta för. De numren finns inte, tror jag. Det är jag ganska säker på. Det här är intressant också därför att riksrättsprocessen startar klockan 1 den 20 januari i senaten. Klockan 12 tror jag är när Bidens inauguration är. Trump formellt avslutar ju sitt presidentskap på midnatt. Med andra ord, riksrättsprocessen i senaten kommer ju inte att vara avklarad under tiden Trump fortfarande är president. Då blir det helt plötsligt ett juridiskt problem därför att konstitutionen är ganska oklar om en före detta president kan stå inför riksrätt, eller om det bara är en nuvarande president. Som konstitutionen nämner specifikt, presidenten kan ställas inför riksrätt, men det står ingenting om före detta presidenten. Och juridiska experter är delade enligt den, och flera juridiska experter som försvarade både Alan Dershowitz och Jonathan Turley, som försvarade Trump under förra riksrättsprocessen, och sagt rakt ut att det finns inget stöd i konstitutionen att man kan fortsätta riksrättsprocessen efter den 20 januari midnatt. Det betyder att HD till slut måste gå in och avgöra, kan man genomgå i riksrättsprocessen här? Så att det blir ett juridiskt dilemma att fortsätta det här efter midnatt den 20 januari. Och det ska bli intressant att se hur det går vidare. Mm. Jag tror jag tänkte bara nämna det, rent strategiskt sett, Biden har verkat visa inget större intresse av en riksrättsprocess. Han har istället uppmanat demokraterna i senaten att istället fokusera sig på det nya presidentskapet och på arbetet som måste göras. Så att jag är inte 100% på att Biden vill genomföra riksrättsprocessen heller. Dessutom tror jag Biden faktiskt förstår hur splittrat USA är. Han förstår att om de går vidare med riksrättsprocessen efter den 20 januari, med andra ord när Trump inte längre är president, så kommer landet att splittras bara mer. Och det tror jag inte Biden vill se kommer att hända. Så min gissning, det här är bara en okvalificerad gissning, men min gissning är att ärendet kommer att läggas ner efter den 20 januari, den 21 januari, och säga att Trump är inte längre president. Och då måste helt enkelt demokraterna gå till HD och se om de kan fortsätta den. Och det blir sån juridisk röra, det kommer att bara splittra landet mer. Så att Biden tror jag kommer att kunna och liksom komma in där och säga att nej, nu ger vi oss med det här. Han är inte längre president, vi avslutar det här, vi måste nu gå vidare att lösa de verkliga problemen som vi står inför.
Det vore ju väldigt, ja, väldigt ädelt av Biden om han valde den linjen, det tycker jag. Så att jag hoppas att han gör det, och jag tror också att det är en realistisk väg. För han vill ju fokusera, han vill ju titta framåt nu, inte liksom, inte titta bakåt. Så att, ja.
Biden, alla presidenter, de pratar ju alltid om de 100 första dagarna bakom, om senaten är, vad ska man säga, uppkloggad i riksrättsprocess i flera dagar, kanske flera veckor, så kommer ju inte Biden att kunna åstadkomma någonting det han vill under de första dagarna. Då kommer ju folket, jag själv och liksom vanligt folk då, och tycka att jaha, nu sitter demokraterna och bråkar om en riksrättsprocess samtidigt som då vi har en jäkla massa problem med arbetslöshet, viruset, hit och dit och så vidare och så vidare. Och det här är liksom bara, de bara bråkar politik nu. Medan de verkliga problemen som demokraterna har lovat att lösa är de inte ens intresserade av att lösa, därför att de bara bråkar om riksrättsprocessen när inte ens Trump är president längre. Mm. Så politiskt sett vore det, tror jag, självmord för demokraterna att gå vidare. Utan de borde säga okej, det här är som det är, vi kommer att avsluta. Och jag tror också att det vore smart av demokraterna på något sätt säga att vi vill inte splittra landet mer. Trump är inte längre president. Vi har markerat vad vi tycker, men nu måste vi verkligen gå. Nu måste vi börja jobba med verkliga problemen.
Mm. Gällande om man kan åtala Trump för riksrätt, jag tror inte att det är helt löst än. Vissa säger att det inte går, men andra säger att det går, och det finns ett exempel på en krigsminister 1876, jag har glömt hans namn nu, men han vart ställd inför riksrätt av representanthuset, och han sa upp sig då, helt enkelt. Han gick till presidenten och sa jag vill inte sitta kvar längre, men senaten kunde ändå fortsätta och liksom åtala honom. Sen vart han inte fälld, för att det var inte 2/3 av senaten som ville fälla honom, men då kunde man fortsätta även efter att han avgått. Så att det rådde del meningar, och jag vet inte, jag är inte 100 på vad exakt som gäller än, om någon exakt vet än.
Ja, han var ju inte president, och det jag tänkte nämna, som jag nämnde tidigare då, det är att konstitutionen skriver att en president, men det står ingenting om en före detta president, och det är där som det blir en juridisk tvist i HD naturligtvis, hur man då ska definiera en president. För man säger att president Bush, president Obama, president, man kallar ju dem för presidenter, va? Mm. Så att en president, man måste ju då titta på vad är språket specifikt om presidenten, när det står presidenten kan avsättas genom en. Och då, det är därför det är delade meningar. Och man kan inte kunna gå vidare med den processen utan att högsta domstolen går in och dömer i det ärendet, helt enkelt. Det går inte, därför att det räcker ju att några republikaner i senaten stämmer demokraterna och säger att det finns inget i konstitutionen, och då hamnar det ju HD. Så att HD måste bli inblandat, punkt slut.
Mm. Vi kan avrunda lite grann det här just om riksrättsprocessen med liksom resonemang bakom. Men demokraterna, de gör det här därför att de vill fälla Trump. De avskyr Trump och de hatar honom, helt enkelt. Och det kunde vi höra på Ilhan Omar och alla de här som pratade på kongressgolvet då, för de vill avsätta Donald Trump. Och det var ju likadant 2020. Då var de helt nitiska att Trump är en fruktansvärd president. Och Nancy Pelosi höll till och med tal inför den riksrättsprocessen där hon liksom gjorde någon slags pervers parafrasering av Thomas Jefferson och liksom frihetsdeklarationen och sa att when in the course of human events, och sen så hittade de på egna saker, när en president gör dumheter måste vi gripa in liksom. Alltså det var högtravande och samtidigt så extremt barnsligt. Men så att demokraterna har det incitamentet, de vill bara få bort Trump därför att de avskyr honom. Medan de här 10 republikanerna med Liz Cheney i spetsen, de vill nog få bort Trump av lite andra skäl. Alltså de är nog mer så här att de är besvikna på det som hände den 6 januari, och de tycker inte att Donald Trump har liksom varit värdig att bära partifanan. Det är lite mer så då, tror jag, från deras kant.
Ja, det tror jag absolut med. Jag tror att Trump är ju, det vet ju alla, det har alla länge vetat, att Trump är i grunden ingen vad ska man säga, ideologisk republikan eller konservativ. Så att ideologiska republikaner och konservativa har ju aldrig gillat Trump för att han då är på i deras läger rent ideologiskt, va. Och även då, men man har liksom infunnit sig i ledet just för att han har varit väldigt populär hos många. Han har fått in många nya väljare i partiet som inte är ideologiska konservativa, helt enkelt. Så Trump har liksom fått in massa nya folk i partiet, och jag tror att de har liksom rättat in sig i ledet, därför att man har inte riktigt vågat säga emot heller, därför att det är lite grann som att Joe Biden kommer inte riktigt våga säga emot den här vänsterfalangen i demokraterna, därför att de är gapiga skrikare, de är ganska många, de är högljudda och så vidare. Så att jag tror att det är lite grann samma skäl. Jag tänkte också nämna en sak. En motivation att demokraterna också vill göra det här är för att om de kan fälla honom för riksrätt, så kan han inte heller då run for office. Han kan inte bli en politiker. Han kan inte, vad ska man säga, vinna.
Han kan inte göra comeback 2024.
Ja, precis. Det är därför man vill stoppa honom för alla framtida möjligheter att bli president igen.
Mm. Och det tror jag också är ett motiv bland republikaner som tycker att han har varit ovärdig nu under de här 2 månaderna. Så att det finns säkert det incitamentet från båda håll. Så att ja, nej, men det ämnet kan vi gräva lite mer i längre fram. Jag tänkte också säga att i demokraternas primärval, då fanns det ju en person som heter Andrew Yang som kandiderade. Och han var då killen som blev känd för att han vill införa medborgarlöner på $1,000 per månad. Och han var lustigkurren i det där primärvalet. Han var alltid positiv och han var alltid liksom rolig och sådär, och relativt ung också, så så att han var kul. Och han har nu beslutat att kandidera till borgmästare i New York. Och det Ja, han höll ett tal i den staden där han är. Jag tror inte han är född där, men han har bott där hela sitt vuxna liv, och han vill helt enkelt göra New York lite mer jämställt och göra det med positiv touch och inte med det här bildblasstuket som är negativt och så. Så att det kan bli intressant att följa honom på den resan.
Ja, vi nämnde det i en podd för några poddar sedan också, att Andrew Yang kommer då. Och han pratade också om i talet, om jag inte minns rätt, men jag hörde, det var något tal i alla fall han pratade om det, att när han var presidentkandidat så snackade han ju mycket om att han ville införa en medborgarlön på $1,000 i månaden eller vad det nu var. Och han pratade ju den för New York med, så att han kör ju samma politik. Alla vet ju om att Bill de Blasio måste ju bort. Och Andrew Cuomo som är guvernör i New York, han vill ju också ha bort Bill de Blasio. De ligger ju luven på varann. Så Bill de Blasio måste ju bort, det är ju alla överens om i princip. Frågan om väljarna är överens om det, det får vi ju se. Men det kan inte bli sämre, va? Jag tror att Andrew Yang, som jag sa, kan inte bli sämre än Bill de Blasio. Och jag tror många politiker, eller ska man säga, borgmästarkandidater ser en öppning nu, att många är väldigt trötta på Bill de Blasio, så här finns en möjlighet att kunna ta över som borgmästare i New York helt enkelt.
Ja, har du något annat?
Jag tänkte nämna ett par intressanta saker som inte har rapporterats speciellt mycket i svensk media, men jag sökte rätt, men som har försvårat Joe Bidens utrikespolitiska ställning, är att nummer ett, Donald Trump alldeles för någon dag sedan kategoriserade Kuba, landet Kuba, som en terrornation. Och det gör ju det att Kuba då är ju en vad ska man säga, på samma, nästan samma linje som Iran till exempel då, att det är någonting som då Biden måste nu helt plötsligt ta hand om. Men det större problemet som Biden sitter inför, det är att Donald Trump har öppnat upp för alla vad ska man säga, politiska och diplomatiska relationer med Taiwan. Taiwan är ju då väldigt nära knutet till Kina. Men Donald Trump har öppnat upp alla diplomatiska de restriktionerna som fanns mellan USA och Taiwan tidigare vad gäller diplomatiska relationer har Trump kapat helt enkelt och sagt att nu ska vi behandla Taiwan som vilket annat land som helst. Det skapar ett stort problem för Joe Biden, därför att Kina är rosenrasande nu, därför att Kina då vill ju inte att USA ska, vad ska man säga, börja förhandla med Taiwan som en enskild nation på samma sätt som USA förhandlar med Kanada typ då. Men Joe Biden kommer nu behöva komma in och ta ett beslut och säga att okej, ska vi införa restriktioner igen för Taiwan? Men det Joe Biden visar då, det är att han är emot Taiwans självständighet och att han är emot det taiwanesiska folket, va?
Och att han istället styr Kinas regim.
Precis. Så Trump har verkligen gjort det här på ett väldigt slukt sätt, smart sätt. Joe Biden måste nu verkligen visa upp vilken sida står han på. Diktaturen Kina eller står han för, vad ska man säga, folket i Taiwan? Och det är möjligt att det kommer att bli liknande med andra länder nu. Men Trump går nu all out vad gäller att, vad ska man säga, göra utrikespolitiska saker som skapar stora problem för Joe Biden.
Ja, det låter bra. Jag kan bara tillägga om Kuba också. Alltså, det var ju så här att när Joe Biden var vicepresident, då hävde ju USA sina årtiondelånga sanktioner mot just Kuba, och amerikaner fick resa dit på semester igen, och ja, man öppnade upp, och sen när Trump blev president så avskaffade han det här och införde hårdare, liksom ett hårdare tonläge mot Kuba igen då.
Min gissning är att Biden kommer att öppna upp för Kuba igen, för det som Trump då gjorde med att han avskaffade det där och att han nu har kategoriserat Kuba som en terrornation, det är ganska enkelt att ta bort. Det är liksom ingen större grej. Och det är egentligen ingen, jag tror annat än några republikaner, tror jag inte det är något större problem att, liksom, att göra det igen, va? Utan man kan normalisera förhållanden med Kuba igen. Det tror jag Biden kommer att göra utan att han kommer att ha några större politiska problem. Det stora problemet är ju Taiwan. Det är där han verkligen kommer att få en huvudvärk över nu.
Verkligen. Ja, jag kan också tillägga att Mike Pompeo, USAs utrikesminister, han hade planerat att åka till Europa på ett sista besök då som utrikesminister, men det vart inställt i sista sekund, och Reuters skriver att det beror på att de här EU-höjdarna, de vill inte träffa honom, därför att de tycker att de såg stormningen av Kapitolium och de lägger skulden på Trump-administrationen och kan ju en del av den. Och det säger ganska mycket om EU, att de beter sig så och inte vill träffa USAs utrikesminister. Det är helt absurt, skulle jag vilja säga.
Ja, däremot så tror jag inte EU har några problem att träffa Kinas utrikesminister istället, eller Irans och så vidare. Så att det är liksom, det hyckleriet är ju bortom, liksom, vi pratar om det ofta, det är det typiska hyckleriet. När det gäller de här diktaturerna så har man inga problem att gosa med dem. Men när det gäller Trump-administrationen, som är demokratiskt vald administration, då har man problem. Men det är den här fegheten hos, hos många länder och framförallt Europa då.
Ja, vi kan också säga det här, det borde vi ha sagt tidigare, men Donald Trump har ju också blivit censurerad av Big Tech. Twitter har stängt av hans Twitterkonto och jag tror att Facebook har, de har inte delitat det, men jag tror att de har stängt av det, tror jag i alla fall. Och Donald Trumps YouTube-kanal har försvunnit och ja, man har helt enkelt deplattformerat USAs president.
Ja, jag tror inte det var bara det, utan det är många andra nu som ryker. De verkar ju stänga ner både det ena och det andra. Var Amazon stängde ner Parler och en annan sån här plattform då från att ens kunna existera. Va? Så att de Twitter och Facebook, men Twitter framförallt går ju all out. Och jag såg det intressant. Twitter gjorde ju verkligen och visade vilket otroligt hyckleri de är inblandat i. De stänger ju då ner Trump och sen så, bara några dagar senare så pratar de om, jag tror det var ett val i Uganda, om jag inte minns fel, några dagar sedan. Och då pratar de om vikten i att ha ett val, att man måste ha plattformar då, Twitter och social media öppet så folk kan kommunicera. Så det som är bra för Uganda är inte bra för USA. Och sen två dagar senare så stängde Twitter ner massa konton i Uganda med. Så Twitter liksom beter sig ju liksom väldigt vad ska man säga, erratic. Helt liksom, de vänder liksom, de vet inte riktigt vad de pysslar med längre, utan de stänger ner konton och de öppnar upp. Jag tror att Twitter har panik. Jag läser en intressant artikel. Det var faktiskt en intervju med Jack Dorsey som är chef för Twitter, CEO för Twitter. Och han sa det ju inte rakt ut, men jag såg intervjun när han förklarade att han känner ju ingen glädje eller stolthet över att stänga ner Trump, va? Men man såg också dilemmat att han har ett jäkla problem, va? Att det är som att å ena sidan man inte stänger ner, och det var en del av en större artikel, va? Men det pratade om att om man inte stänger ner, ja, då kan ju folk bete sig hur som helst. Men om man stänger ner så går man ju mot yttrandefriheten. Så att vad man än gör så blir det ju fel. Så jag tror att det som Twitter och Facebook och social media var, liksom startades för att göra, har övergått till något helt annat. Att helt plötsligt så har det blivit någonting som de egentligen inte vill bli inblandade i. Men de har blivit inblandade i det. Och då vad man än gör så går det åt skogen. Och då liksom, det är en jäkla soppa helt enkelt.
Ja, verkligen. Ja, något annat?
Jo, jag tänkte ju nämna att Antifa, de håller ju på som vanligt. Jag menar, det är ju sån hysteri i media nu att bara gå efter Trump och liksom, och vad ska man säga, högern då. Men jag såg det var någon som la ut en bild, och det var ett verifierat konto, så det verkar vara vad ska man säga, legitimt det här. Ja, Andy Ngo var han som var den här journalisten som blev oberoende journalist som blev neddunkad av Black Lives, vad var det nu? Av Antifa i var det Kalifornien, Oakland eller om det var Seattle vart nu var. I alla fall. Han var i alla fall i New York och tog bilder på Antifa som har gått ut, som är ute på gatan då, bokstavligen, de kallar det för Black Block. Antifa Black Block. Det är bokstavligen massa Antifa folk, det är mitt i New York City, mitt i Manhattan, där de går omkring då Antifa med stora sköldar, klädda i svart, de har hjälmar. Det är liksom en armé på sig. Jag vet inte hur många det är, men det verkar vara 50-60 stycken här i alla fall. Man ser ett dussintal, flera dussin. Och det är som att, varför tar inte media upp sånt där? Det är bokstavligen en armé av Antifa-folk som går runt på gator och torg nu. Och skrämmer vettet ur folk. Uppklädda i svart och har sköldar och hjälmar. Bokstavligen på gator och torg. Och det är någonting som media överhuvudtaget inte rapporterar om. Och det visar ju också här hyckleriet att Antifa är de, citattecken, goda. De får göra vad man vill, då vänder vi ryggen till det, för att de är ändå antifascister, även om de då egentligen är fascister.
Ja, verkligen, verkligen. Absolut. Något annat?
Nej, jag tror att det är allt. Jag går igenom och kollar här.
Jag ska kika lite där jag också.
Det hade på mina...
Lite snabbt kolla på sidan om. Ja.
Jag såg att en av poliserna som jobbar i Capitol Hill, han tog livet av sig häromdagen.
Ja, jag läste det. Just det.
Ja, så han tog livet av sig. Och så att det, nu har ni... Sådana här incidenter som inträffar skapar enorma trauman då hos andra människor. Det blir ganska otäckt.
Ja. Jag kan också säga att då inför den 20:e då, när Biden ska installera, så kommer det att vara 20 000 nationalgardstrupper i Washington DC då, för att beskydda liksom staden helt enkelt, så att något liknande det som hände den 6 januari inte kan hända, och man kommer att beskydda mot alla håll då, såklart mot Antifa och mot de här, ja, den här galna falangen av Trumpanhängare då, så att stort pådrag av nationalgardet. Och när, jag tror att det var när Barack Obama svors in, då hade man 10 000 nationalgardstrupper, så dubbelt så många den här gången. Och det visar verkligen att man ser ett, liksom, ett farligt säkerhetsläge. Och jag tycker också att det är intressant att många av de här, det pratas så mycket om milisgrupper i USA, att de kan vara farliga, de här på högersidan. Och jag tycker väl inte att, alltså det finns en del extrema element där, men många av dem, de är ju bara liksom inte jättefarliga, utan jag tycker att det är en del av liksom det här amerikanska arvet, att du kan ha vapen och du kan leva i dina egna små grupper och sådana saker. Så jag menar, det är en del av det amerikanska arvet. Sen finns det galningar också, men det är likadant som om man tar Amish communityt. Nu är de helt pacifistiska, men alltså parallellsamhällen, det är dit jag vill komma. Det här med att kunna leva och skapa sitt eget parallellsamhälle, det är ju liksom en väldigt, helt icke-svenskt, men det är liksom någonting som är, ja, USA har den historien, helt enkelt.
Ja, det har väl egentligen blivit svenskt nu. Jag menar, det finns ju islamska parallellsamhällen i Sverige nu, så det har ju skapats i Sverige med. Men det är en helt annan, det är inte de inhemska svenskarna som skapar ett parallellsamhälle baserat på liksom att man kan göra det. Det har gjort så i många årtionden, århundraden, utan det är någonting helt nytt, va?
Och sen är inte de sanktionerade, alltså de här amerikanska parallellsamhällena, det är ju som en del av det, skyddas av konstitutionen, och det är liksom det är en helt annan sak liksom. Jag såg en bild på, det var en sån här Amish, det är de här som finns, en kristen sekt från typ, ja, 1500-talet tror jag, som de lever som man gjorde på den tiden, kör häst och vagn, och de är väldigt isolerade. Det är ju en sekt, det går inte att säga något annat, men de lever ju inte i moderniteten alls, utan de kör häst och vagn. Så såg jag en jätterolig bild, att då åkte de på en väg, en helt vanlig motorväg, och så var det en häst och vagn, och så bak på vagnen så var det en registreringsskylt, och så var det sån här slow, alltså att man kör sakta triangel liksom, och då stod det under den här bilden att där har de liksom, de har kompromissat med Pennsylvanias myndigheter för att liksom lyda Pennsylvanias trafiklagar. Ja, så att jag menar, poängen är att de här miljöerna finns, som man kan tycka som svensk att vara konstigt med liser, Amish och sånt, men man måste förstå att det här är en del av USA, så att jag tycker att miliser, de kan vara farliga om de hetsar för mycket mot regeringen och sådana saker, men liksom deras existens, den är legitim i USA.
Ja, det finns ju till och med många av de här miliserna, de skapar ju, vad ska man säga, de har ju sina egna, vad ska man säga, samhällen, men de är liksom inte ens incorporated i USA på något vis. De är oberoende USA till mångt och mycket. De liksom fungerar, de har sina egna nästan lagar och regler. De fungerar ju under konstitutionen, va, men de är incorporated, inte incorporated, men de är på något sätt, de är ett utanförskap på ett väldigt konstigt sätt, va? Det är svårt, liksom svårt att förklara, det är svårt att begripa. Och ingen liksom, så länge de inte gör någon skada till någon, så får de hållas. Jag såg, jag minns inte vart det var, om det var i Arizona eller New Mexico, det var där ute, där finns det ju flera sådana där miliser, och det var ett sådant här parallellsamhälle som var där ute, va? Det är ofta då en ledare då, en manlig ledare då, som är karismatisk och då, som håller på nästan som en sekt då, ungefär. Men sen så hade han ju då, det visade sig då att han höll på att vad ska man säga, abuse barn, abuse liksom,
utnyttja
barn, och då kom samhället, det amerikanska samhället in och arresterade honom. Men han fick hållas så länge han inte utnyttjade barn och andra människor eller bröt mot lagen, så får man liksom hållas. Och det var de bygger ju upp, vad ska man säga, murar i princip runt sig själva, så att de kan skydda sig från federala myndigheterna och så vidare, va? Så att de bygger liksom upp då, vad ska man säga, skydd runt hela sitt samhälle. Och alla vet om att allt som sker där inne är kanske inte lagligt nödvändigtvis, men alla vet ju om liksom att så länge de inte passerar en viss gräns, då är det okej. Men sen när de passerar gränsen, då sätts det stopp för. Men att det är väldigt konstigt det här alltså, men det har alltid varit så och kommer alltid vara så i USA, punkt slut. Och det är bara någonting som folk som accepterar.
Ja, ja precis. Jag har inte något mer tror jag just nu på den här listan, men ja, har du något? Kom du på
jag såg mer? En sista sak, jag såg att Joe Biden, det här är nu något som florerar. Kristen Clark, Joe Biden då har anlitat en Department of Justice, vad heter Justitiedepartementet, Civil Rights Division. Civil rights på svenska.
Medborgarrätt.
Ja just det, precis. Hon heter Kristen Clark i alla fall, och det visar sig nu att hon har gjort väldigt, hon har gjort, om jag inte minns fel, men man kan kolla upp det här, men hon har gjort antisemitiska uttalanden för, och tydligen väldigt kontroversiella uttalanden om andra grupper. Så i alla fall Biden har anlitat en person som inte står för jämlikhet som då sin civil rights person. Och det är någonting som då har kommit fram nu. Så vi får se hur det går, men hon har rätt, en kvinna, en svart kvinna, så att det är liksom det Biden måste anställa då, anlita svarta kvinnor och liksom vissa, han måste fylla sina kvoter av identitetspolitiken, va? Då kan det ju råka bli så att en av de personerna råkar vara någon person som har kontroversiell bakgrund, men det är någonting som vänstern accepterar.
Ja. Då tror jag att vi, det finns mycket mer att säga om jättemycket, men jag tror vi nöjer oss idag.
Jajamän.
Det var avsnitt 1262 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.